Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Carl Bromé och du är vd för Free Trade, en neobroker i Sverige.
Precis.
Eller är ni neobroker än? Inte ännu va?
Nej, det är, alltså, så här, jag skulle säga att Free Trade som koncern är definitivt en neobroker. Ja. Vi har ju varit verksamma sedan 2018 live i Storbritannien. Mm. Och vi har ju över 1 miljon användare i Storbritannien. Så där är vi definitivt en neobroker.
Men i Sverige, här?
Ja, i Sverige är vi inte verksamma än. Nej. Externt.
Nej.
Vi har ju inte fått vårt tillstånd från Finansinspektionen. Utan det är det vi väntar på för att kunna gå live till hela Sverige. Det har varit fördröjningar för att Finansinspektionen har haft svårt med sin arbetsbörda och personal under den här pandemitiden. Så att det har tagit längre tid än vad det borde ha gjort.
Mm. Vi som har varit ekonomijournalister länge, vi har skrivit några gånger om personalomsättning och sådär på Finansinspektionen. Till exempel på juristavdelningen och sådär. Men berätta lite, neobroker, om vi bara ska säga, vad är det för någonting?
Ja, vi är ju en investeringstjänst. Det är ju det som vi är. Vi siktar ju på att låta våra kunder investera, hjälpa våra kunder rättare sagt, att investera i aktier, ETF-er, på en global marknad. För vi vill ju att alla ska ha den möjligheten.
Mm. Och vad är det för skillnad då om man jämför med nätmäklarna som Nordnet och Avanza till exempel?
Vi jämför oss ju inte med andra därför att vi tycker inte att det egentligen är speciellt givande. För att vi gör någonting som är helt annorlunda. Mm. Och det är ju nästa iteration av det som har gjorts tidigare. Vi har en app i telefonen som är ju det primära, den primära kanalen för våra kunder att handla aktier.
Mm. Sen så har ni sagt att ni är courtagefria till exempel.
Precis, vi är courtagefria och vi har siktar ju på att även i Sverige lanserat liknande erbjudanden som vi har i Storbritannien där vi kommer ha olika premiumtjänster i premiumplaner. Det är ju egentligen så vi kommer att finansiera vår verksamhet till stor del.
Mm. För om man säger då, den mest kända neobrokern som finns, den finns i USA, den heter Robinhood. Ni jämför inte er med dem heller, eller?
Nej, vi jämför oss inte med någon. Därför att vi tycker att vi är annorlunda. Vi har annorlunda affärsmodell. Vi har en annorlunda inställning till hur vi gör saker. Och vi tycker att det är viktigare att fokusera på vad vi kan göra för våra kunder och vad vi tror att vi kan göra för alla människor som vi vill ska bli våra kunder än att jämföra oss med vad andra gör.
Men om vi då tittar på så här free trade, vad är det? Om man inte ska få pengar på courtage och sådär, vad är det ni ska, hur betalar man? Kommer ni sälja flöden till exempel?
Nej, definitivt inte. Det är intressant att du berör det. Just payment for order flow har ju varit en väldigt het fråga den senaste tiden. Bland annat så kom ju ESMA ut med ett varningsbrev om payment for order flow här i somras.
Och ESMA, det är europeiska finansinspektionen.
Ja. Det är ju EUs finansinspektion kan man säga. Mm. Och de kom ju ut med en varning kring det här. Därför att det finns enligt dem en inneboende intressekonflikt mellan kunden och mäklaren om man har payment for order flow.
Mm. Ja, och innan du svarar på frågan här hur ni ska tjäna pengar om ni inte ska då sälja flöden. Kan vi bara kort förklara, kan du förklara vad det går ut på liksom? För att det blir ju på något sätt, nej, här är det gratis att trada aktier, men den aggregerade datan vandrar vidare till, kan du förklara?
Payment for order flow-modellen är relativt enkel och det, jag vill bara vara tydlig med att det här är ingenting som free trade någonsin har gjort eller kommer göra. Mm. Vi ställer oss helt på Esmas sida i den frågan. Mm. Vi är väldigt mycket emot payment for order flow därför att vi tycker också att det är en kritisk intressekonflikt mellan kunderna och investeringstjänsten och mäklarna och marknaden. Vi tycker inte att det är någonting man kan göra. Men sättet det fungerar på är att kundernas aggregerade affärer leds till en part som betalar för att man leder dem dit och där görs sen affärerna. Antingen via den parten på marknaden eller av den parten internt.
Och det går liksom utanför börsen på något sätt då?
Ja, ja, det kan både gå utanför börsen och på börsen. Det är lite det som är problemet. Hur skulle vi kunna säga att man har gett kunden det bästa utförandet, det bästa priset, om det inte görs på marknaden helt transparent?
Mm.
Och det är därför vi på Freetrade är medlemmar på MTF:er och börser direkt. Därför att våra kunder ska kunna lägga trades direkt på i marknaden.
Mm. Du sa att du inte ville jämföra dig med liksom massa andra neobrokers och sådär, så som det ser ut just nu. Men varför ser vi ändå att flera uppstår just nu?
Ja, det finns väl många olika skäl till det. Men till exempel så är ju marginalerna i finansbranschen har ju traditionellt sett varit väldigt, väldigt höga. Och
är det dåligt?
Ja, definitivt dåligt för kunderna.
Mm.
De får ju inte det bästa möjliga priset då, utan det är ju företagen som betjänar dem som får det bästa möjliga priset. Och där finns det ju definitivt en möjlighet att titta på andra branscher, hur de har gjort. Där har du ju Jeff Bezos på Amazon som brukar säga att your margins are my opportunity. Så att kan man kapa marginalerna så kan man ju definitivt få ett väldigt konkurrenskraftigt erbjudande som ger kunderna ett bättre pris och en bättre tillgång.
Och vad har vi sett för marginaler? Det kan vara upp mot 60-70, va?
Det kan vara mycket högre än så.
Ja, mycket högre än så. Vad tänker ni? Vad ska era marginaler ligga på ungefär?
Det är inte någonting som vi har diskuterat vad våra marginaler ska ligga på, men däremot så finns det definitivt utrymme för att lägga sig lägre och ge kunderna mer värde för sina pengar.
Mm. Men om man då handlar aktier via er app, vad drar ni in pengar på? Inget är ju gratis.
Nej, självklart är ingenting är gratis, men däremot så finns det enorma marginaler i många av de här systemen och de behöver man ju inte nödvändigtvis ha, utan vi känner ju att vi kan finansiera vår verksamhet med de framför allt premiumplanerna som vi har.
Och vad är det då?
Premiumplanerna är ju att man får tillgång till ett större aktieuniversa till exempel. Man kan lägga mer avancerade ordrar. Det är en del av planerna. Mm. I Storbritannien så har vi också en IPS-liknande produkt. Det är inte speciellt aktuellt för Sverige efter
pensionslösning.
Precis, pensionslösning. Ja. Det är inte någonting som vi kommer lansera i Sverige i närtid eftersom att det inte är skattegynnat i Sverige. Så att det har ju liksom fallit åt sidan. Men i Storbritannien är det. Där har vi en sån. Och den betalar man då extra vid sidan av för.
Men är det också valuta på, alltså om man handlar andra länder och sådär?
Ja, ja precis. Vi kommer ju ha ett valutapåslag när man växlar och köper i andra valutor än den grundvalutan man har.
Mm.
För att hantera vår FX-risk och vår FX-kostnad.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Ni finns i Storbritannien och där har man 1 miljon kunder. Och vad är det för typ av kunder man har där?
Det är intressant att du säger det, för att man skulle kunna tro att en neobroker riktar sig till en speciell grupp.
Ja.
Eller att det skulle
millennials.
Vara millennials eller meme-stock intresserade.
Ja.
Det är det inte. Alla är intresserade av att kunna få ett väldigt bra pris och en väldigt bra låg tröskel in på marknaden med en väldigt bra tjänst.
Mm.
Så faktum är att vi har ingen typkund. Alla är vår typkund. Vi har ett väldigt jämn fördelning både över ålder, inkomster och var man bor i Storbritannien. Så att där ser vi ingen sån.
Men då finns man i Storbritannien. Och sen så är den andra marknaden man går ut på. Jag har hört att planen är att bli global. Liksom. Men den andra marknaden man går ut på är Sverige. Varför?
Det enkla svaret på den frågan är ju egentligen Brexit. För att efter Brexit så kunde ju inte en brittiska företag gå in på den europeiska marknaden. Lika enkelt som de kunde tidigare. Så då fick man skapa en europeisk hubb.
Mm.
Och det är det som Freetrade Sverige. Så vi börjar med Sverige och sen ska vi rulla ut det i resten av Europa.
Och att man börjar med Sverige, vad beror det på?
Det är en mängd olika skäl. Det gjordes olika försök och det tittades på många länder i Europa för att se vad som skulle passa bäst. Men i slutändan så blev det Sverige. Och jag tror att det fanns ett antal skäl. Jag var ju inte med i företaget när Sverige valdes, utan jag rekryterades in för att börja bygga Sverige.
Mm.
Men då hade det redan valts. Men till exempel så är ju vårt affärsklimat är väldigt bra. Det är lätt att starta en affär i Sverige. Vår byråkrati är väldigt pålitlig. Det funkar.
Mm.
Det är inga konstigheter. Vi har ett finansiellt regelverk som påminner ganska mycket om Storbritannien. Vilket
gör det?
Ja, vi bygger mycket på miniminivåer i direktiven.
Mm.
Så att vi har inte speciellt mycket extra jättekonstig lagstiftning som man kan se i andra länder.
Mm.
Sen har vi också en lång historia av både tech och fintech i Sverige. Så att det finns en ganska stor pool av människor som kan fintech och förstår hur både finanssystemen i Sverige, i Norden och Europa och globalt fungerar. Och det finns också väldigt duktiga tekniker, så utvecklare och ingenjörer.
Du menar, liksom när man ska rekrytera folk så finns det en bra pool att ta av?
Precis, det finns en väldigt bra pool att jobba med i Sverige.
Mm. Det som jag tänker, det är också ett ganska aktieintresserat folk, så här generellt sett, svenskarna, eller?
Ja, det skulle jag definitivt säga.
Mm.
20% av svenskarna äger ju aktier direkt eller indirekt, vilket ju är upp nästan 2% bara senaste året. Så att det har ju också här blivit ett mycket starkare intresse för aktier och marknaden under pandemin.
Mm. Det som jag också tänker, det är ju att det som du säger, så här, fintech, det finns det etablerat och sådär. Vi har ju också två stora, har vi många nätmäklare, jag vet inte. Men vi har ju Nordnet och Avanza till exempel, där trösklarna redan är väldigt låga också, till skillnad mot andra länder, tänker jag, föreställer jag mig, ute i Europa, där trösklarna fortfarande är ganska höga. Sådär. Vad tänker du kring det?
Ja, jag tänker att i Sverige så har vi ju handlat aktier på nätet i många år.
Mm.
Det är
otroligt lätt är det.
Det är väldigt lätt. Det finns en vana att göra det här.
Mm.
Men det finns också en vilja att innovera, att göra nytt, att testa nya saker, att gå vidare i utvecklingen.
Mm.
Och där känner vi att vi representerar liksom, the cutting edge av den utvecklingen.
Men som, för att referera till populärkulturen som Amy Diamond sjunger, What's in it for me? Om jag redan är då kund någonstans, varför överhuvudtaget skulle man då byta?
Det är en jätteintressant fråga. Jag skulle vilja vända på den och säga, vad skulle få dig att vilja investera om du inte investerar? För det finns betydligt fler som inte investerar än som gör det.
Ja, du menar, det är 20% kör, 80% kör inte.
Så de 80% vill ju vi också ska få tillgång till marknaden.
Alla ska med?
Ja, alla ska med och alla ska kunna vara med och förstå hur man gör. Och det ska vara väldigt låga trösklar. Man ska inte behöva till exempel sätta in väldigt mycket pengar eller ha väldigt mycket kunskap. Och där ser vi att vi kan hjälpa till genom att dels ha väldigt låga trösklar men också hjälpa till med information kring det här, kring marknaden, hur det fungerar.
Men jag tänker också på det, alltså demokratiseringen då, liksom börsen ska demokratiseras och sådär. Är det bara bra? Verkar man på lika villkor ändå?
Jag ser inte hur det kan vara dåligt att alla människor får tillgång till marknaden. Jag tror att en transparent, öppen marknad med alla på är bättre än att du har barriärer där vissa får vara med och vissa får inte vara med. Vi alla påverkas av marknaden.
När ni får ett tillstånd, om ni får det, det vet man ju inte. Eller vet du att ni får det?
Jag är oerhört säker på att vi får det. Jag känner inga tvivel alls kring det.
Nej. Men när ni får det, om ni får det i övermorgon, säger vi, vad händer då?
Ja, då är vi redo att trycka på knappen och starta appen.
Mm. Hur många är ni på kontoret nu?
I Stockholm så är vi 11.
Men 11 pers, det är ju typ så här 3 familjer. eller 2, det beror på. Ja.
Vi har ju en väldigt stor utvecklingsavdelning i London. Ja. Som ju är det som är hjärtat och driver det här företaget och utvecklingen av det.
11 pers, det låter ju ändå som ganska få. Hur ser planerna ut? Och liksom, har det gått, är ni nöjda med rekryteringen so far?
Ja, så här långt så har vi rekryterat fantastiskt duktiga människor. Ja. Och seniora människor med väldigt mycket erfarenhet för att hjälpa till att bygga.
Kan du nämna någon?
Ja, vi har till exempel precis fått in Luke Scrutton som är vår finance manager, eller head of finance. Han har ju 15 år av finance och investor relations i Sverige. Så att sen håller vi på att bygga ett back office, en operations del där vi också har väldigt erfarna människor som har kommit in.
Alltså ni är 11?
Ja. Men du får också inse att vi har rekryterat cheferna för avdelningar.
Det är det ni har gjort
del.
Nu.
Aha. Så väldigt seniora människor som ska hjälpa till att bygga. Mm. Och vi kommer ju mer än dubblas inom det närmsta halvåret.
Ja. För om, ni tycker inte om att jämföra er med andra, säger vi. Men vad är planen på oss, alltså om vi tar om ett år då? Hur många planerar ni att vara?
Det beror helt på hur vi utvecklas naturligtvis. Ja, och hur många länder som vi rullar ut till. Mm. För den planen kan jag inte diskutera riktigt än. Men det kommer naturligtvis innebära att vi kommer behöva bli flera. Mm. Och jag ser ju att vi har en ganska explosiv tillväxt framför oss.
Mm. Om vi då ser att det andra, ni finns här i London, Brisbane. Vad händer där?
I Brisbane så har vi en engineering hub, så vi har en utvecklingshub. Där vi har ett antal engineers som bygger vår app och våra system.
Och där finns inte, man kan inte trade än?
Nej.
Det är lite spritt ändå. Brisbane i Australien och så har vi Sverige andra och sen Storbritannien. Och sen på sikt, finns det några planer för, ni är ju onoterade, finns det några planer för att notera sig framöver?
Det finns inga konkreta planer som jag har hört någonting av.
Skulle du få höra det?
Det hoppas jag verkligen. Ja. Jag och Adam pratar ju väldigt ofta och väldigt mycket. Mm. Mm. Så att det hoppas jag verkligen att jag skulle få. Men det är, just nu diskuteras ju liksom, mer hur ska vi rulla ut i Sverige, hur ska vi rulla ut i Europa. Så fokuset är mycket mer på uppdraget och affären.
detta när du pratar om ändå, även om ni inte ska notera er och sådär, hur många kunder ska ni få in? Hur ser de finansiella målen ut här framöver för er del?
För Sverige kan jag ju inte riktigt prata om de finansiella målen än.
Kan man inte? Nej,
alltså vi vill ju se hur bra vi tas emot på marknaden. Mm. Men vi tror ju att vi kommer ha en enorm tillväxt på den svenska marknaden, precis som på de andra marknaderna i Europa som vi kommer att rulla ut till. Men det jag kan säga är ju också att vi har ju en intressant bakgrund finansieringsmässigt, eftersom att du pratar om notering. Så vi är ju crowdfundade från början. Så att Free Trades första aktieägare kom in via crowdfundingen. Och det har vi fortsatt med, det är en del av vårt DNA. Så vi genomför ju crowdfundings varje år för att våra kunder och våra ägare är i stort sett samma kollektiv nu för tiden. Så att vi har väldigt många aktieägare som är också är kunder och är då väldigt engagerade i vår verksamhet.
Ja. Finns det några svenska investerare som har gått in nu, eller lever ni än så länge på liksom moderbolaget, eller är det moderbolag i England?
Ja, det brittiska bolaget är ju moderbolag till det svenska bolaget. Och där har ju investerare gått in.
Svenska investerare?
Inga svenska investerare än så länge.
Men ni hoppas lite på att det ska komma?
Framförallt via crowdfundingen så vill vi ju ge svenskar samma möjlighet att gå in som andra investerare.
Och crowdfunding, att man väljer det istället för börsen, vad beror det på?
Ja, alltså att notera sig på börsen är ju någonting helt annat än att finansiera sig via crowdfunding. Mm. Crowdfunding passar ju mycket bättre för mindre bolag. Och det har vi gjort sedan starten. Mm. Nu har vi också andra investerare, större investerare som har gått in. Och det såg vi till exempel under vår Series B här tidigt i våras. Series B är den andra investeringsrundan. Så Series A är första investeringsrundan. Series B är då den andra investeringsrundan. Och där fick vi ju in venture capital-bolag. Bland annat Left Lane Capital från New York.
Så, och då är det ändå ganska stora investerare som går in?
Ja, ja definitivt. Det är ganska stora investerare som går in och som tror väldigt mycket på free trade som idé och som verksamhet.
Men här i Sverige, då har ni inte gjort någon sån resa?
Inte än.
Är det på gång eller?
Vi siktar absolut på att kunna crowdfunda i EU också.
Och kan man säga via vilken plattform då?
Tidigare crowdfunding har gjorts via Crowdcube. Mm. Så att det jag kan rekommendera är att man går in på Freetrade. Man söker upp Freetrade Sverige och går med på vår väntelista. För då kommer man få information om allt sånt här från oss också.
Ja, jag läste om er, eller jag fick höra talas om er via Financial Times faktiskt. Och då så såg jag att ni var på gång i Sverige, så letade jag upp och så skrev jag upp mig bara för att hålla koll på vad som hände kring er. Skrev jag upp mig på sådana här väntelista, och det tonfallet där är lite hallå kompis kan man säga, eller?
Ja. Ja, vi har definitivt en annan ton än många andra aktörer i branschen. Och vi tycker att vi vill ju prata med människor så att de förstår vad vi säger.
Ja.
Varför ska man säga kapital när man kan säga pengar? Mm. För att det är ju dina pengar vi pratar om, inte ditt kapital nödvändigtvis. Och den typen av jargong bygger ju också barriärer. Så att där vill vi kunna vara tillgängliga även språkmässigt.
För då är det också så här, bara, vill du komma längre fram i kön så kan du rekommendera någon kompis. Och lite sådana här, jag kommer ihåg mobiloperatörerna hade några sådana tricks liksom förr i tiden. Vad har ni för så här, hur ska ni nå ut till folk helt enkelt?
Ja, alltså för det första så är vi naturligtvis ute och pratar med alla som vill prata med oss om free trade. Eftersom att vi brinner ju för det här och brinner ju för det här uppdraget att få alla att investera.
Mm.
Och stor del har ju varit word of mouth. Mm. Och det har ju spridit sig väldigt väl. Vi har också ett väldigt stort community där vi är väldigt aktiva. Så att det skrivs ju oerhört många inlägg och vi har ju oerhört många aktiva deltagare i vårt community. Även svenskar. Redan innan det ens fanns en tanke på att komma till Sverige så fanns det svenskar som var intresserade, för att vi är ju ett framåtblickande modernt folk som vill testa nya saker och se vad som händer på marknaden.
Men om man då tänker de här 80%, hur når man dem? Alltså vi har ganska välutvecklade, vi har som du säger fintech finns här och man har storbanker, man har mindre banker och nya aktörer som håller på att bli banker och sådär. Hur ska man nå?
Det finns en väldigt framgångsrik metod som vi har använt oss av i Storbritannien och det är en free share. Så när du rekommenderar en vän som signar upp och blir kund, så är ni med och får en gratis aktie.
Vilken som helst.
Det finns, vi lottar är egentligen lite fel ord att säga, men det är en aktie som det är inte bestämt vilken det blir, utan det dras liksom, slumpas ut en aktie som man då får på sitt konto.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Både du och Adam, ni kommer ju från ganska stora bolag. Du är från JP Morgan och han från KPMG, en av de fyra stora revisionsbyråerna. Och nu så håller du på här med en startup. Hur liksom, om vi bara pratar om dig, hur har det varit?
Oerhört spännande. Jag har varit på andra mindre bolag tidigare. Och jag trivs ju väldigt bra med att känna att det jag gör varje dag ger avtryck.
Mm.
Och då är en startup eller mindre bolag liksom rätt miljö för det. Samtidigt kan man lära sig fantastiskt mycket av att vara i stora bolag också. Om hur den internationella marknaden fungerar, hur banksektorn fungerar globalt. Så att jag tror att båda ger värdefulla perspektiv. Men jag trivs ju väldigt mycket av att få den här utmaningen att nu ska jag få bygga någonting och vara med och verkligen dra igång någonting här i Sverige.
Och om man jämför med stor amerikansk jättebank då? Hur är det att jobba där?
Det går lite långsammare. Det är väldigt mycket kontroll. Och man är väldigt försiktig med vad man gör.
Mm.
Det är naturligtvis oerhört värdefullt att kunna göra det för de kunderna som finns där. Men innovation sker ju oftast i mindre bolag. I mindre sammanhang. Och jag känner att det är jättespännande och jätteroligt. Och det är någonting som jag känner att jag vill vara med på. Och det har jag känt en längre tid att jag skulle vilja vara med och driva någonting som är mer innovativt, mer entreprenöriellt.
Mm. Planen är som sagt är globalt. Kan du nämna vilka andra marknader man har siktat in sig på här på sikt?
Ja, den viktigaste är ju EU-marknaden. Det är ju nästan 500 miljoner människor som man når genom den svenska hubben när vi väl har rullat ut över hela EU. Så att vi siktar ju naturligtvis på att täcka hela Europa. Så att alla europeer ska få tillgång till free trade.
Och hur viktigt är det att börsen liksom går upp? Alltså att ni rullar ut när börsen liksom inte stagnerar. Man pratar om inflationsspöket och sådär. Hur har ni resonerat kring det?
Vi har ju inte tittat på speciellt kort sikt så. Utan Nej. Vi tittar ju på att det vi gör är ju någonting som är positivt för människor även över lång sikt. Så att börsen går upp, det är ju naturligtvis jättetrevligt för alla som investerade i börsen. Och det kan öka intresset för att få de 80% som inte har investerat i Sverige att investera, naturligtvis. Men vi ser ju det här på mycket längre sikt. Så vi tycker att det viktiga är ju att alla människor får tillgång till marknaden. För att det är det sättet som man enklast och bäst skapar sig en finansiell trygghet.
Mm. Om vi tar här på... Nu har vi Sverige, vi har Brisbane där man är utvecklare och vi har Storbritannien. Efter Europa, vad väntar då?
Ja, det enda som någon har satt upp på kartan offentligt är ju Japan som Adam pratade om i somras i en intervju med Financial Times.
Jag säger tack till dig Carl Bromé som är vd för Free Trade i Sverige. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket Helene för att jag fick komma hit, det var jättetrevligt.
Det ska bli kul att följa. Mm. Tack.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!